Andra kapitlet. Flyende gestalt. David Dreyer mötte min förbluffade blick. De små vattniga ögonen blinkade nervöst och gled åt sidan. Han tittade bort åt restaurangbyggnaden där servitrisen avlägsnade sig med pappersservetterna under armen, öppnade munnen liksom för att säga något men slöt den utan att ge ifrån sig ett ljud. Med osäker hand tände han en cigarett. En blick runt bordet övertygade mig om att ingen av de andra observerat intermezzot. Alex Lenke och Gösta Stenmark diskuterade helikopterns fördelar framför autogiron och Lilly Stenmark föreföll låna dem sitt öra. Madeleine Lenke letade i sin vita lackväska. Hon såg upp på sin man. "Du behöll mitt cigarettetui", avbröt hon honom. Han kände efter i fickorna. "Det ligger kvar i flygoverallen. Ta en här så länge." Motvilligt tog hon en cigarett ur hans nyköpta paket. "Jag vill ha tillbaka mitt etui", sa hon kort och tände cigaretten på min framräckta sticka. "Ja visst, älskling", sa han blitt. Hon reste sig plötsligt. "Jag är snart tillbaka", mumlade hon, rättade till den vidbrättade hatten och gick med raska steg mot restaurangen. Hennes man höjde på sina axlar och log. "Madeleine är visst lite ur balans", anmärkte han. Gösta Stenmark iakttog honom med ett egendomligt uttryck. Hans hustru sa, "Att vara gift med dig och hålla balansen är nog inte så lätt." Det fanns en utmanande klang i den lätt beslöjade rösten. Hans mjuka ögon vilade på den finlämmade kvinnan. "Du skulle säkert lyckas", sa han. En servitris kom balanserande med en stapel kräftaskätter. "En herre vill tala med direktör Dreyer", sa hon. Den gamle flygaren spratt till. "Med mig?" Hon nickade. "Han står utanför Bersån." Hon pekade mot öppningen i syrenhäcken. Jag sa åt honom att vänta, men han grep hennes arm och drog henne till sig. "Vem är det?" frågade han med sänkt röst. Hon viskade någonting i hans öra. Han föreföll både lättad och missräknad. "Jaså, han? Ja, jag kommer." Han vände sig till sin kompanjon. "Det är Brisman", förklarade han. "Vad ska jag säga?" Gösta Stenmark hade mulnat. "Ingenting. Det blir i alla fall ingen resa av." David Dreyer nickade och gick dröjande ut ur Bersån. Alex Lenke tittade förbryllat efter honom. "Vad har hänt?" frågade han. Gösta Stenmark vände sig till mig med ett beklagande småleende. "Det är en tråkig historia som har inträffat. Vi har kommit på vår chefsmekaniker med en del fiffel. Han har sålt av bolagets bensin och stoppat pengarna i egen ficka. Mycket ledsamt." Flygcharmören strök sig över sitt vågiga hår. "Du nämnde någonting om det innan jag stack till Luleå igår." Den andra nickade bistert. "Du får flyga ensam ikväll." Han tvekade. "Det går väl bra?" "Ja, visst." Vi satt tysta en liten stund. Gösta Stenmark trummade med en tändsticksask mot bordduken. Plötsligt lyste han upp. "Vi måste naturligtvis ha en bild från ettårssupén", utbrast han. "Fram med kameran bara, herr hovfotograf. Fru Lenke och direktör Dreyer är snart tillbaka." "All right", sa jag villigt och gick bort till min fototrunk som jag ställt vid ingången. Där fanns blixtlampor men ingen utlösare. En dunkel hågkomst sa mig att den låg kvar i en dörrficka ute i bilen. Nå, det var inte långt dit. Jag stängde väskan och begav mig ut ur Bersån. Augustimörkret hade redan fallit, men en honungsgul halvmåne glimtade fram mellan en sönderriven sky och göt ett blitt skimmer över hangar och sandplan. Medan jag trevade mig fram över gräsmattan runt restaurangbyggnaden i riktning mot grindarna såg jag mig om efter David Dreyer och den ohederlige chefsmekanikern. Jag kunde emellertid inte upptäcka ett levande väsen. Utan att ha mött något annat än taggiga nyponbuskar och midjehöga ogrässtånd passerade jag genom entrén och kom ut på vägen. På andra sidan körbanan stod barrskogen tät och hopade bläcksvarta skuggor över asfalten. Jag fann min Opel först i raden av parkerade bilar, låste upp dörren och hittade som väntat det lilla blanka utlösarstycket på botten av ena dörrfickan. Jag hade fattat vrede.